I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
For en underbar tävling. Det är helt sån miljö. Så att, den vill man inte missa.
Jag menar, jag ska säga, inte mikrofonkorta, för det är väl jag med, men mikrofonprofessionella.
Men planen är att köra Lofsdalen Epic också alltså?
Ja, absolut, absolut.
Kul.
Ni sitter i baren igår och har en mikrofon på er. Det var det första jag tänkte.
Då är det som så att jag är lite tveksam. Sen ser ni en åkare som kryper i åpet. Och ser inna från Team Ramudden, Alba Björnsdotter. Det som kommer skoten där uppe och det... Glider, glider, glider. Och segern för tredje året i rad från Ulricehamns IF, Andreas Svensson.
Då säger vi välkommen till ännu ett avsnitt av Långloppspodden, och med det där introt så vill vi liksom locka in till ett, ja, men fortsatt lyssning, för vi har ju varit på Bessemerloppet, Alexander, i den här helgen.
Ja, men det har vi. Vi brände ner till, vad var det, Gävleborg lär det vara, va?
Ja.
Och fick uppleva en riktigt fin tävling i helgen. Blå himmel började med i alla fall, och riktigt snabba förhållanden.
Ja, verkligen. Den här veckan så har vi ju även en riktigt, alltså det här kanske är vår bästa intervju hittills, eller det får man, så får man inte säga, men alltså det här var en riktigt bra intervju och väldigt viktiga ämnen som vi belyser tillsammans med Staka på damerna, alltså vilket gäng, alltså vilken intervju det blev.
Mm. Ja, men vi skrev ju det som, vi har ju våran planering här som vi båda två ser, och skrev det att vi lutar oss tillbaka, och ja, de gjorde det så jäkla bra och väldigt intressanta samtalsämnen. Så.
Ja, det här vill man inte missa.
Men först ska vi väl lite snabbt bara gå igenom helgens Bessemerlopp.
Mm.
Högbo.
Men vi bodde ju på Högbobruk. Vad har du att säga om det istället?
Det var, ja, jävligt fint. Jag sa ju det ganska snabbt att hit skulle man ju dra in och gäng och åkt skidor och ätit god mat och så. Jag tog också PB, dyraste lagerölen jag någonsin har köpt. Men det var ju väldigt fint ställe sådär. Så det kan väl få vara så. Väldigt bra frukost måste jag säga. Tror 95% av allting var hemmagjort som var på den buffén faktiskt.
Riktigt bra. Ja, hela anläggningen alltså med boendet så nära skidspår och hotell som var, alltså det var jäkligt bra planerat. Mm.
Ja, du ser vad jag fokar på. Jag bara snackar mat direkt när du frågar vad tycker jag. Ja, men spår, alltså de hade ju jättefina spår också. Man blev ju väldigt sugen på att åka själv. Men vi satt ju på skoter och filmade. Och man fick ju se lite intressanta grejer under helgen. Kan ni börja, Alba Björnsdotter vann ju damklassen. Riktigt stark. Stakade ifrån. Hon var väldigt stark uppför och de andra hade svårt att hänga med där. Men ja, jag körde ju den skoten som följde damklungan och helt plötsligt så drog jag ifrån henne på andra varv och då började hon vänta in de andra. Vill inte åka själv. Vad tror man om det?
Ja, jag vet inte vad man ska säga, men hon imponerar. Verkligen.
Ja, men tror hon ju vänta för att Alltså hon känner att det är för långt kvar för att köra solo hela vägen, att det kanske blir så tungt så att de kommer ikapp senare, eller kan det här vara lite, jag drar en parallell till fleten liksom, som att man kanske förra året att man inte har riktigt har den känslan i sig att man klarar att gå själv ända härifrån.
Jag vet inte. Jag tog det ju som ett tecken på att hon var riktigt, riktigt stark och hade så, att hon kände att hon hade en riktigt bra dag. Men ja, bra fråga.
Ja, jag bara tänker att det kan vara mycket. Man ser ju inte vad åkarna tänker. Alltid i alla fall. Men som sagt, jättestark och väldigt klar vinnare i slutändan. Och ja, det är första gången jag har kört skoter med dameliten. Och det var väldigt kul att se hur de körde.
Ja, men verkligen. Och det känns som att den här produktionen, den börjar sätta sig nu. Det börjar bli riktigt bra bilder om man tittar på sändningen efteråt. Nu är det bara lite små, alltså små tricks kvar. Sen är vi liksom... Sen har vi en riktigt bra sändning med... Alltså det är en indie-produktion måste man nästan säga ändå.
Ja, jag tror många skulle bli... imponerade av vissa lösningar som finns.
Ja.
Men du har ju kanske lite breaking news där, eller smygtitt på vad som kommer framåt i produktionen.
Ja, nej men nu försöker vi fokusera på att få till drönare på Epic så att vi kan få lite mer drönarbilder. Och tänk vet du, om man ska få kombinera det med de här, alltså en blå fågel och så drönar bilder över fjällen med när åkarna i bakgrunden uppför renstängsle. Alltså det hade ju varit så jäkla coolt att få till alltså. Och att det kan kablas ut då.
Mm. Förra året där när man kom bakom med skotern och såg dem i motljus där mot den vita bakgrunden. Det är mäktiga bilder alltså.
Mm.
Men du då? Du åkte ju skoter med herreliten i helgen.
Ja. Ja men exakt, och där gick det undan, alltså det går ju alltid undan från start, man blir ju, alltså när man kör den där rackarnskoten så blir man ju så jäkla stressad från början för att de lägger på sånt ruskigt tempo från början. Jag såg även den här gången och spåren, ja men du var ju inne på att de hade riktigt fina förhållanden där i Högbo och det hade ju regnat, var det någon sån 20 mm dagen innan, men det kändes ändå inte som så utan det var torr fin konstsnö, hårt men inte isigt och undan gick det. Andra varvet så började slå av lite grann och tredje varvet så blev det en jäkla körning sista kilometrarna där av Andreas Svensson och Bruno Dettman, så det var full huggning in i mål och Andreas gick ju först över mållinjen, Bruno fick ge sig på upploppet och Marcus Hallén Johansson fick ge sig precis innan upploppet, men det var ett riktigt kul race och det var kul att få se, även fast Andreas har vunnit två rad så var det kul att se han med sin otroliga spurt där. Hade ju lite problem, han körde ju i Classics också, precis som, vi sa ju aldrig det, men Anja Stolpe som leder Originals, hon körde i Ski Classics i Orsa helgen och så även Andreas. Och Andreas han hade lite problem med huvudvärk, eller någonting var stämde inte igen. Stämde inte för han, så att men på söndagen i Högbo så var han tillbaka i fullt slag och kunde sopa hem det där i spurten då före Bruno. Han är riktigt stark på upploppet, Andreas alltså. Det är lite Maja Dahlqvist-känsla när han drar ifrån.
Ja, ja men verkligen. Men det är inte många spurter han har förlorat va?
Nej,
och han tar ju sprinten också efter ett varv av tre. Så det... Ja, jag vet inte hur de ska få stopp på han riktigt.
Nej, alltså jag pratade lite grann med han efter loppet och han sa att han hade haft riktigt dåliga skidor ute på rundan, men just in i stadion och på konstan så hade skidorna gått mycket bättre. Så att han var faktiskt uppe och drog en del i klungan också, det kan man se på sändningen, men ja.
Ja, vi stod ju med Andreas och pratade och samtidigt var bröderna Sten också med där, och det jag upplevde när jag lyssnade på grabbarna där var att det var lite olika, de hade haft bra skidor på olika ställen på banan.
Mm. Ja, precis. Och ändå upplevde inte jag det som att det var någon skillnad när vi körde skoter, men ja, det var ju på skoter det.
Vad hade du valla skidorna med på skotern då? Florfritt hoppas jag.
Ja, det kan du ge det på. Men du, vi fick ju hugga Andreas mamma, Andreas Svenssons morsa, och hon är ju också vallachef för Andreas. Det tycker jag är jäkligt coolt alltså.
Ja, det är inte så ofta man får se... Ja, det kommer lite senare avsnitt också, det här ämnet. Men just kvinnor i sporten, och det är jäkligt kul och behövs fler Andrea, som Andreas mamma.
Ja, och här kommer det inslaget.
Så, står vi här med sonen Andreas som segrar. Eller jag kanske ska säga, vem är du?
Ja, mamma till Andreas. Ja. Med Pernilla.
Även personliga vallar har hört.
Ja, precis.
Härligt. Hur tyckte du han sköttes idag?
Jo, han har slitit med sina skidor idag. Så att, men då fick han trycka till lite mer istället. Så att, men det var ett tufft lopp för honom idag.
Ja, tufft lopp, men jag tror att det var före som kanske gagnade han, eller?
Ja, det är det ju egentligen om man får skidorna att gå. Det är en djungel nu med allt det här nya och när man är helt själv och inte har någon hjälp runt omkring så är det lite svårt att få till vallan ordentligt. Ja.
Men jag måste säga att ni gör det riktigt bra, alltså om det är en person som är vallateamet och det är ingen backning från klubben eller sånt där.
Nej, jag är helt själv.
Häftigt.
Ja, men det, man har gjort det i några år, men det är ju som att börja om på nytt nu då med det här, all den nya vallan och strukturer och rill och ja, det är svårt. Ja.
Men ni var ju i Orsa igår och körde också.
Ja.
Det blev en liten hektisk helg.
Ja, det blir det. Men det är det som är roligt. Ja. Man måste älska det här för att orka med det. Ja. Så är det bara.
Men bodde ni här i natt eller körde ni?
Nej, vi har åkt från Falun.
Okej.
Okay. Så vi har bott där. Ja.
Tidig morgon.
Ja. Fast idag fick vi lite sovmorgon. Idag var vi 7:30. Så att det var lite skönt.
Ja, det är inte så himla långt.
Nej, det är det inte.
Ja. Nu står vi och pratar om Andrea. Så här, det var inte meningen. Men det var kul att få en prosen med dig. Blir du med till Lofstalan Epic också då?
Ja, det är det tänkt i alla fall. Jag hoppas att han håller sig frisk. Så att, för det är en underbar tävling. Det är helt sån miljö. Så att, den vill man inte missa.
Underbart. Ja, men tusen tack för att vi fick prata med dig lite.
Tack så mycket. Tack.
Ja, se vad Epic klockar. Det här gäller. Det här händer.
Ja. Alla vill till Epic. Nej, men nu, vi ska inte bli så jävla självgoda. Men det är kul att höra att folk pratar om den tävlingen. Faktiskt, vi lägger ner mycket tid på den.
Ja, men det gör vi verkligen. Och det är nu det börjar bli kul när det börjar närma sig. Och man känner att det börjar bli lite spänning. Och många som börjar... Ja, det är ju Vasaloppet kvar nu då. Eller ja, hela Vasaloppsveckan. Tjejvasan och Vasaloppet som har mycket fokus. Men efter det, då är det ju... Det är väl Epic som är vårt stora... mål då, eller hur man ska säga, och ett av de stora långloppen som är kvar efter, här i Sverige i alla fall.
Mm. Ja, men verkligen.
Men du Max, du har ju pratat en del med mig om Leo Svan och hans utvecklingskurva den här säsongen.
Ja.
Men du berättade, vad var han kom på första Originals-tävlingen?
Ja, men exakt. Alltså, vi har ju pratat precis, eller tidigare, om att han har haft en väldigt brant utvecklingskurva. Jag fick ju chansen att prata lite grann med han nu efter Bessemer-loppet. Alltså han slutar ju 55 på Crafts Ski Marathon. Och så sen har det ju bara blivit bättre och bättre. Men så var ju tvungen att fråga för på Crafts Ski Marathon. Och där är jag alltså 8 minuter efter Andreas Svensson. Alltså frågar han nu på Bessemer-loppet. Alltså hur kan det komma så att du har liksom tagit så pass stort kliv? Och han menar väl på att han kanske inte har varit så långt bak. Men han berättar ju bland annat att under Craft så hade han ju missat, eller någon hade ju missat att borsta en skida. Så att han hade ju en sicklad skida, men den var ju inte borstad. Så att det hade inte gått så jävla bra då. Och det är klart att det är ju jäkla...
Alltså det är ju så här, det är ju inte väldigt motiverande. Alltså om du känner det efter start, alltså. Fan vad det suger under skidan. Han stått och staka på ett ben då kanske, bitvis.
Ja, men jag vet inte fasen, hur skulle du ha gjort det?
Ja, jag vet inte. Alltså, har du bara cyklat? Skidan kommer ju inte bli ren av sig själv i snön, liksom. Så är det ju. Men han tog sig ju runt i alla fall, så det var ju bästa träningspassen någonsin då.
Han blir ju femma nu på Bessemer-loppet. Det är ju hatten av. Han kommer som en liten coming man där. Alfred Nilsson, 4, Marcus Hallén, 3, Bruno 2, Andreas 1. De har liksom etablerats där. Adam Sten 6. Kul. Det känns som att den här kvintetten eller kvartetten här har liksom etablerat sig där i toppen. Och det är de det kommer stå mellan också nu när vi blickar framåt mot Lofsdalen Epic här den 23 mars.
Ja, verkligen. Och ja, hoppas att många kommer upp och åker. Vi har fantastiskt mycket snö här uppe just nu. Och det ska komma mer i slutet på veckan. Så riktigt bra förhållanden just nu och Ja, det kommer det vara i april. Eller ja, i slutet av mars också.
Ja, yes. Men du Alexander, vi har ju träffat, vi har ju haft tre gäster den här veckan.
Mm.
Tre samtidiga gäster ska vi också säga.
Rekord.
Det är första gången för oss. Ja. Mm. Och jag skulle vilja säga så här, är det någon intervju man ska lyssna på i år så är den här. För vi pratar om väldigt många viktiga ämnen, men vi berör ju kanske det absolut viktigaste, hur vi ska liksom få fler och behålla de kvinnor som är i den här sporten. Det blev ett otroligt intressant med Sara, Kajsa och Katarina från Staka på, och jag tycker verkligen att ni ska lyssna på den här intervjun. Den blev ganska lång, men den är otroligt innehållsrik från start till början, om jag får se det själv.
Jag håller med dig fullt ut på den. Ja, men det är väl bara att säga varmt välkomna, Staka på, till Långloppspodden.
Välkommen.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Vi kanske ska börja med och, ja, att ni bara presenterar er. För det är ju första gången vi har mer än en gäst samtidigt här i podden.
Ja. Jag kan börja. Sara Karlstein heter jag. Och ja, jag har åkt skidor långlopp i ett par år. Jag kanske är så här, tredje säsongen som jag faktiskt tävlar. Och det gör jag för klubben XC Stockholm och allra närmst och tränar. Och jag då med Kajsa och Katt. I det här kontot Staka på, där vi tar coaching av Carolina Hedenström i lager 157.
Ja, Kajsa Berg heter jag. Har en bakgrund från början som friidrottare och tränade och tävlade inom medeldistans 1500 meter under väldigt många år, fram tills jag var 23 år. Jag hade väldigt mycket problem med skador under tiden jag höll på med friidrott och även efter, så det var faktiskt lite av en slump att jag började, eller kom med i klubben, för jag är också med i XC Stockholm. För det var på grund av ett återkommande löparknä som jag kände att jag kunde kanske åka lite rullskidor istället som konditionsträning. För att jag har liksom under de senaste åren åkt lite längd, bara för kul, men inte liksom tagit det vidare. Så det var förra sommaren som jag då gick med i klubben på en rullskidskurs. Och fastnade direkt för klubbgemenskapen och att det var väldigt kul att kunna träna skidor även på sommaren. Så egentligen efter det som jag började satsa mer, och förra säsongen så tävlade jag, men med fäste. Då jag som löpare har min styrka inom syreupptag och ben och kondition. Och sen i år då har jag gått över till att staka. Så tillsammans med vårt initiativ och tillsammans med Carolina Hedenström så kör vi nu bara stakträning inför den här säsongen.
Ja, Katarina Broman tillhör den här rösten. Och jag bor i Stockholm, jobbar heltid och tycker att det är rätt kul att åka skidor. Och har väl börjat göra lite mer seriöst bara sedan förra våren. Så tidigare än det så har jag åkt lite mellan våffelstugor och tyckt att det är en kul träningsform. Men egentligen inte riktigt förstått att man kan göra det lite mer seriöst och i team även som motionär. Det har varit mycket fokus på det senaste året och tycker att det är väldigt, väldigt kul att få göra det tillsammans med massa andra och framförallt Sara och Kajsa.
Superkul. Vi kanske ska börja egentligen. Vi glömde säga det från början, Alex, men vad är Staka på och hur kommer det sig att ni, för ni kallar det på Instagram, eller vad är det liksom en...
Ja, men Staka på är ett Instagramkonto, och som vi har sagt så är vi tränar och tävlar för klubben XC Stockholm, som är en Stockholmsbaserad vuxenklubb som tränar inför långlopp helt enkelt, så både rullskidor och skidor på vintern. Och vi startade det här initiativet, eller det här Instagram-kontot, i höstas när vi alla tre började träna med Carolina Hedenström. Och vi kände väl att det fanns ett liksom litet hål i inspiration bland andra Instagram-konton, framförallt då sportinriktade. Där det finns väldigt många konton som från liksom elitåkare, proffsåkare, världscupåkare, men inte så många, framförallt då kvinnliga elitmotionärer. Att det kändes som att det fanns utrymme och kanske en efterfrågan efter att se lite mer vanliga människor som tränar och försöker få ihop vardagspussel och jobb, men ändå kan liksom lägga mycket tid på träning och tävling.
Ja, du var inne lite på det där, Kajsa, men jag tänkte nästa fråga hade nog blivit hur får ni liksom tiden att gå ihop? Du har ju säkert ganska mycket rutin om det, men jag tänker Katarina och Sara, om inte ni haft den här elitidrottarbakgrunden, hur lägger man upp livet för att få tiden att hänga med, eller tiden att räcka till, både när det kommer till jobb och träning, kanske partner och andra intressen också?
Ja, det är nog en av de vanligaste frågorna, men jag skulle säga att det ärliga och transparenta svaret är att man får inte alltid ihop det. Så enkelt är det någonstans. Så att, det handlar väldigt mycket om prioritering. Och man får välja bort saker och ibland inkludera det sociala och vänner och annat som man kanske tidigare ägnat mer tid åt. Och ibland är det även att välja bort träningen då. Så att, det är svårt att få ihop det och man får verkligen pussla. Men det går ändå bättre än vad jag kanske trodde när jag gick in i det, om jag ska vara ärlig. Jag brukar alltid titta tillbaka på att någon sa till mig någon gång att det finns 24 timmar på dygn. 8 timmar jobb, 8 timmar träning, nej, 8 timmar fritid och 8 timmar sömn. Sen så ser inte verkligen livet ut så. Men då tycker jag att dygnet verkar vara lite längre om man ser på det så. Så till slut får man ändå ihop det ganska bra. Vad säger du, Sara?
Men jag håller med. Och jag tänker, det underlättar ju verkligen om man har, om ens träningskompisar också är liksom privata kompisar, ska man säga. Eller att man har liksom ett umgänge och en omgivning och vänner och familj och klubbkamrater som man både tränar och tävlar och utvecklas tillsammans med inom idrotten, men också har väldigt roligt med. Och inom klubben så åker vi på mycket läger och resor och man transporterar sig till tävlingar och sådär. Så det blir mycket tid tillsammans. Och jag tycker det är ett väldigt härligt sätt att umgås och man kommer varandra väldigt nära. Och många som kämpar och sliter liksom hårt så att vi har höga mål. Och det är så himla kul att dela. Alltså det är ju typ liksom med en halva grejen att dela det här tillsammans. Så att lägga de här timmarna blir värt det när man får uppleva det tillsammans, tänker jag. Så att, att man har liksom en omgivning och anhöriga som stöttar en och som man helst då kan dela det här livet med. För vi alla är ju partner som också åker skidor och som faktiskt är med i klubben också. Så på så sätt så har vi det väldigt bra. Och sen får man hitta sätt i vardagen. Vi alla har väl mer eller mindre jobb där vi kan ibland jobba hemma eller att man kan utnyttja friskvårdstimmar. Och så får man klämma in träningen där det går. Och jag tycker också, även om för egen del börjat tränat mer då med Karo exempelvis, så underlättar och det är en trygghet att ha någon som tänker åt den. Så att jag slipper göra allt den här liksom planeringen för min träning och liksom fundera över vilket pass jag ska göra. Utan, det är klart att lite av arbetet, även liksom tankebitarna ligger på mig. Men annars finns det ett program och ett schema för mig att förhålla mig till. Så jag kan lägga min tankeverksamhet på jobbet eller matinhandling eller liksom andra saker som man behöver få ihop i vardagen. Så det skapar ett lugn också som jag... Jag är väldigt glad för och som gör att man faktiskt får ut väldigt mycket av det.
Ja, väldigt intressant att ni ens har börjat med det här tillsammans, tycker jag, att ni har kommit så här långt. Och det vi har pratat väldigt mycket om i den här podden är ju att vi vill att fler ska börja med det här och ja, men göra det ni gör nu. Att kanske inte ha hållit på med skidor från tidig ålder men ändå kan... Ja, satsa och åka långlopp som vi tycker är så himla kul i långloppspodden. Men vad skulle ni tipsa om det kommer en ja, som kanske inte har åkt så mycket skidor tidigare eller vill börja om på nytt eller så? Du nämner att ha en tränare som har ett program och så kan vara till hjälp. Finns det något annat som är viktigt eller en bra pusselbit?
Man ska söka sig till personer eller sammanhang som har liksom, kompetens eller kan erbjuda träningsmöjligheter. Man kan gå med i någon klubb, gärna i Stockholm, som kanske har just, jag har också gått de här nybörjarkurserna, alltså jag var helt ny på rullskidor. Man satte trugor bak och fram och man förstod inte hur man skulle bromsa och liksom man slog sig alltihopa. Men vi alla börjar ju där någonstans. Så att göra det tillsammans med andra i exempelvis en klubb kan ju vara ett steg på vägen. Anmäla sig till, eller först och främst bara träna ihop, men sen också kanske anmäla sig till ett Tjejvasan eller Öppet spår eller någon tävling och börja liksom i motionsklass och se vad man tycker om det. Och förhoppningsvis får man mer smak och börja söka sig mer in i det här livet.
Men det är också därför jag tycker att det är en sak som vi också vill inspirera med vår konto och visa att man faktiskt kan vara del av en liksom vuxenklubb. För om jag tänker tillbaka som har liksom hållit på med friidrott hela mitt liv och varit en del av liksom en klubb på det sättet. Men det var ju liksom en barn- och ungdomsklubb där alla andra också var barn och ungdomar. Så att jag har väl inte riktigt tänkt tanken att man kan på samma sätt vara med i en klubb när man är vuxen. Utan det var också att jag har en annan bekant som var med i Stockholm. Så det var lite av en slump att jag kom med i klubben. Och jag hade nog inte letat upp den aktivt själv, nog mest för att jag inte ens visste att det fanns. Så det tänker jag också är en stor grej som vi vill inspirera andra, att man faktiskt kan söka sig till klubbar och börja som vuxen med en ny sport.
Mm. Alltså jag gick ju runt på gatan här i våras och såg någon i klubbkläder. Det hade jag hört om olika klubbar. Och så var det någon som var ute och sprang och så stoppade jag den här personen. Så jag sa, hej, det här verkar lite kul. Vill du berätta lite mer om klubben och vad ni gör? Så att på det sättet så halkade jag in och bara var med på en träning. Och det gjorde jag faktiskt med flera klubbar. Så att man kan också bara dyka upp och testa träna. Och säga hej till folk och se vad det är vi håller på med. Som ett väldigt enkelt insteg. Och det som gjorde också att jag kanske landade på just X i Stockholm var att de har drivit en tjejsatsning i år. Med att just fokusera på att försöka locka fler tjejer till längdskidåkning. Och det här är också någonting som vi ser att det kan komma mycket från större idrottssammanhang och klubbar. Att man kan driva de här typen av initiativ. För jag vet att det har i alla fall med de som vi har åkt skidor med senaste året dykt upp många fler tjejer som faktiskt har anslutit sig till just det sammanhanget. Så att det är ett väldigt kul initiativ som vi gärna också sprider till att fler kan följa.
Vi har verkligen fått många fler tjejer i klubben och mycket roligare stämning tycker jag bland alla tjejer. Så det är väldigt kul och en väldigt, väldigt bra initiativ som sagt.
Och det är för det, om man vill då, för det här projektet eller initiativet har vi döpt till Vägen till startlinjen. Och det är också med Karolina Hedenström, det var så vi lärde känna henne. Så det var klubben då i X i Stockholm där jag sitter med i styrelsen också. För jag tycker liksom föreningslivet då är så himla roligt och det är verkligen en möjlighet att man får med och påverka. Alltså vad verksamheten och vad pengarna ska gå till och man får driva projekt och komma med idéer och utveckla och få andra och utvecklas och växa. Så det var någonting vi pratade med Karro om och spånade kring. Om inte det vore roligt att göra någonting särskilt då för kvinnor. För precis som resterar liksom sporten i stort och i Vasaloppet så är även vår klubb så har vi underrepresentation av kvinnor. Även om det ser ganska bra ut. Det är typ 60-40 med 60% män och 40% kvinnor. Men vi kände att vi kunde göra någonting extra och Karro brinner också för de frågorna, att få in fler kvinnor och har faktiskt skrivit om det här och är utbildad och tittat just på varför fler kvinnor slutar in och i idrott när de blir äldre. Så då försökte vi adressera det problemet och då la extra krut det här året på tjejer i klubben. Så vi har haft ett par gemensamma träffar då med Karro, förlag 157 och där även vissa andra från teamet, bland annat materialare, har kommit och hållit föreläsningar. Men vi har också tränat ihop och så har vi haft vissa då teman för respektive träff då, utifrån vad tjejerna känner att de vill prata om och vad de vill lära sig mer av. Och vi har även haft digitala liksom, träffar. Så vi har med verkligen så här, regelbundenhet träffats och haft uppföljning och pratat om alla möjliga hinder som kan finnas för att få träningen gjord eller för att komma till start eller för att slutföra ett lopp. Både liksom, mentala bitar och fysiska bitar som kan vara utmanande. Och det här har ju spridit sig och attraherat då fler medlemmar till klubben. Så att nu går vi in här mot våren och får se vart projektet nu håller på i snart ett år. Och ska väl lite knyta ihop det och sen får väl blicka framåt och se vart det ska ta vägen. Men det är skithäftigt att se hur det verkligen organiskt har vuxit. Och många som har blivit stärkta i sin skidåkning och kanske har gått från att köra skins till att faktiskt börja staka eller liksom öka sin träningsmängd eller minska sin träningsmängd men ändå träna smartare för att de har lärt sig mer om träningslära. Vi har pratat jättemycket om energiintag och verkligen högt och lågt, hur man får fast gälsen på byxorna och hur man öppnar dem och hur man klungåker och allt sånt där som vi som man behöver veta och som gör en till en vassare skidåkare. Och i en, då, en trygg miljö där tjejer känner att de får utvecklas och får prata högt och lågt.
Men vad otroligt inspirerande att höra. Och jag vet inte hur du känner, men jag blir så himla glad av att höra att för det jag tolkar ur det här det är att ni har egentligen jobbat med att sänka trösklar och inspirera på så många sätt som möjligt.
Exakt.
Jag har varit lite nyfiken där, Sara, när du tog upp det här med Carolina Hedenström och det jobb som hon har gjort med varför just kvinnor slutar så pass tidigt eller slutar tidigare än män. Finns det några fynd som du kan dela med dig av? Jag tänker det kan vara intressant för lyssnarna att få höra också.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ja, nu borde jag kunna dra hennes resultat från hennes uppsats. Förlåt Karo om jag återger felaktigt. Nej, men det finns väl en massa olika faktorer. Men jag tänker en är ju bland annat det här med alltså, kvinnliga förebilder. Att det kanske saknas kvinnliga dels ledare. Då att det är främst det liksom manliga ledare men för barn- och ungdomsträning. Men också sen senare i ens karriär också att i sporten att man inte har då kvinnliga idrottare att se upp till och inspireras av och som liksom bryter ny mark och vågar och liksom dela med sig då av sina med- och motgångar och deras resa. Och att det är liksom såklart olika klimat och kulturer mellan män och kvinnor som spelar in. Och sen finns det också de här faktorerna att, som man ser i samhället i stort att många kvinnor underskattar sin egen förmåga och man ser exempelvis i Vasaloppet att det är liksom färre eller fler kvinnor som säljer sina startplatser inför Vasaloppet för att de kanske tänker att de inte har då tränat tillräckligt förberedda. Och motsvarande liksom män då i högre utsträckning kanske kommer till start men också att många kvinnor håller längre under själva Vasaloppet med att många killar går ut väldigt hårt och även det är liksom ett symptom på att de har övertro på sin förmåga. Så det är väl lite av sådana saker som vi har pratat om i projektet också, vad det beror på och hur vi kan komma runt det, att kvinnor då ska liksom få en ökad tro på sig själva, våga misslyckas. Och många gånger kanske inte ens är ett misslyckas, men man får det framstå, eller man upplever det som ett misslyckande. Och belysa såna frågor. Vad tänker ni, tjejer?
Ja, jag håller med, det är mycket det vi har pratat om också, det här med att själv när man tänker på sina killkompisar där man vet fler som bara kan så här slänga ur sig att man ska åka Vasaloppet helt plötsligt utan att ha någonting. Medans jag inte har många, eller jag har ingen annan tjejkompis förutom er som jag skulle komma på tanken att åka. Och jag tror att, liksom att man inte riktigt, det är att man kanske inte ens ser att det är en möjlighet. Att liksom, man kanske inte, ja, men man kanske sätter upp de hinderna för sig själv. Att det är för långt eller det är för jobbigt eller man vet inte, man kan inte. Medan så killar kanske inte har den samma, ja, inte den barriären. Och sen en annan sak som vi pratar om som faktiskt är ganska knepig, det är ju det materialet. Att skidor faktiskt är en materialsport. Och där är det ju också så att killarna snackar ju kanske mer material med varandra. Och det har vi också sagt att så här, en viktig sak för oss och att, som sagt, att vi har hittat varandra är att vi också har börjat snacka material. Men också att man har liksom, att man kan lära sig av varandra och, ja, men bara börja liksom förstå mer vad, liksom, vad betyder olika vallor, vad betyder att en skida har en viss slip. Och att där tror jag kan man ganska, liksom, har man ingen att prata med det om. Och att man kanske då kanske inte vågar, om man inte kan någonting, prata med. För att, som sagt, oftast är det ju större killar, killgäng som är med i klubbarna. Så kan det liksom, ja, men att det blir också ett hinder, att man liksom inte riktigt vet materialet eller vet materialsnacket.
Ja, det handlar verkligen också om att bara öppna upp och visa lite inifrån den här världen som också är så himla mycket mer än bara Vasaloppet som det ändå kanske pratas mest om. Alltså det finns ju väldigt mycket roliga lopp att åka gällande längdskidåkning i både i Sverige,
Lausanne Epic.
Ja. Och nere i Europa. Så att, jag menar, bara det är ju också väldigt socialt och väldigt härligt att träffa många andra i den typen av miljöer och som kanske också tycker om att röra på sig ute i fjällmiljö och att åka runt på till exempel lopp på helger och tävla och träna är jättekul och jättesocialt och det är som att åka runt på stora event varje helg. Jag får i alla fall väldigt mycket energi av det och det är jättehärligt.
Typ stora festivaler.
Ja, verkligen. Så att där pratar vi också lite om det här med balansen i vardagen, att man får mycket av det sociala på de här eventen som man kanske lägger på träning i vardagen.
Och sen så har vi också det här att man ibland kan kanske vara rädd för att tävla, att det känns väldigt seriöst. Men vi sa också, vi tog exemplet när jag körde mitt första rullskidlopp i somras och så tänkte jag, gud vad sjukt, ska jag åka ett rullskidslopp? Det känns ju jätteseriöst. Men så gjorde jag det och det var liksom ingen, det var jättekul. Och sen var jag inte med det och sen så var jag jättetaggad på att åka fler lopp. Så ibland kan man bara behöva komma över liksom den här första barriären helt enkelt och inse att det är kul.
Verkligen. Vi åkte ju också under våren, drog vi ju så här en vardagskväll till Uppsala. Vi har ju kyrkserien som går. Så det var, ja, men, som liksom vardagsträning, men också få in lite tävlingsrutin. Dra ut så här onsdag efter jobbet, jättehärliga liksom, tidiga sommarkvällar, det grillades efteråt och sådär. Och så värmde man upp lite och kom iväg till start, var så här 2 mil typ. På slätten där i Uppsala blåste satan och det bara vibrerade under fötterna. Men vi gjorde det liksom tillsammans så det var liksom en roligt spenderad vardagskväll ihop. Och man skapar ju verkligen minnen från de tillfällena. Men jag tänkte på två andra sök. Det var dåliga minnen också.
Det ska inte bara försköna allt det här med att åka lopp. För att det,
nej, det var faktiskt, det var, just det var ett hemskt lopp.
Nej, okej. Det är mycket misär också. Ja, men man tappar ju typ känslor under fötterna på vissa av de där asfaltsbanorna. Så, och står typ still för att man inte kommer framåt. Och det är en annan sak av att det är mycket, att det är lite tjejer. Alltså så mycket lopp som man får åka själv. Och kanske inte minst rullskidlopp. Vi kanske kommer in på det senare med sidning och sådär. Men det har vi väl också känt att vi blivit bättre på. Liksom, ja, men desto längre fram vi kommer typ i leden. Men också för att vi lär oss vad det innebär att liksom åka mer taktiskt. Att det är en helt annan upplevelse att få åka i klunga. Och få hjälpas åt och dra. Och så här, att när man upptäcker det här, vilka fördelar det är att ligga i rygg. Och så förhört med att ligga själv då, som man gjort allt för många gånger. Och ibland är det självförvållat, men ibland har det att göra med bara att det är för få jämnstarka liksom, eller för få deltagare helt enkelt.
Vi har ju också pratat mycket om att det är skillnad att åka bakom en herrrygg och en damrygg. För att vi åker bland annat i kanske lite annan frekvens. För att vi åker kanske lite högre frekvens för att åka i samma fart som killar som då har lite starkare överkroppsmuskler och kommer lite längre på varje stavtag. Så att det är roligare och egentligen ett skönare flow att ligga bakom en tjejrygg. Och finns det inte så många damryggar så finns ju inte riktigt det alternativet. Så att ju fler vi blir desto roligare kommer också alla vi ha på alla lopp.
Ja, verkligen. Och en annan sak som vi pratar om också, den här med tävling, om man ska tänka killar och tjejer, är just det här också att eller också vad vi har upplevt att med våra, dels våra killar och sen våra kanske tjejkompisar, att killar har mycket lättare att liksom ta lite mer chill på tävling. Att man så här, man tävlar, man bryr sig inte så mycket om det går dåligt, man är öppen i sina resultat, man är liksom, man kanske först överskattar man sig själv och sen så går det dåligt och man säger att det är skitsamma. Medan vi upplever att tjejer kanske ofta är liksom mer oroliga. Man vill verkligen prestera bra. Man jämför sig mer. Och vi tror att kanske att det kommer från att det just är så få tjejer. Och att liksom, det blir liksom fel på något sätt i att det blir en, man borde liksom ha en, det blir en större konkurrens nästan. För att det är, ja, jag vet inte vad det beror på riktigt. Men det är i alla fall en sak som vi har tänkt på, att liksom det är fler, ja, tjejer.
Man kan väl känna sig liksom så lite mer utelämnad typ. Och så här, ja, alltså egen start i all ära, men om det är liksom ett startfält på 10 tjejer som sticker iväg och man liksom direkt blir sist liksom, då är det ganska så här, och liksom alla, hela publiken liksom i startområdet, inklusive killarna som startar senare, och det kanske syns på tv eller liksom YouTube-sändning, då är det kanske inte jättekul att vara den tjejen. Så att det blir mer liksom uppenbart, alltså det blir mer glest eller dras ut mycket mellan de tjejer som faktiskt deltar. Men sen tänkte jag, det blir mycket jämställdhetssnack, men ändå två andra argument som jag tycker är lite intressanta. Och det här vore ju kul att höra er också som faktiskt är män och som åker skidor, hur ni resonerar, vad ni tycker. Nej, men dels hör vi ibland inom det här projektet och hur kvinnor och liksom tjejkompisar och de som kanske har partners eller har familj och har barn, att de kanske inte väljer att prioritera sin egen träning. Kanske om de har en partner, en manlig partner som själv tränar och som är, ja, men relativt liksom starkare eller står liksom i ett led längre fram. Och att på något sätt att det blir viktigare för honom, eller så här, att hans framgång eller liksom hans utveckling någonstans blir viktigare än hennes eller hans träning, för att han är liksom relativt bättre. Medan kvinnan kan ju värdera, uppskatta och må minst lika bra om inte bättre av sin träning som mannen gör. Så det är som att man bortprioriterar, eller man känner att jag är inte värd att satsa på min idrott eller på min träning. För att jag står ju bara i led, ja, något i det liksom bakre leden. Att man har sådana argument. Och inte ge det till sig själv. Och det var dels det, men den här som jag kanske tycker är ännu mer intressant, den kanske är kontroversiell. Men det är att ha lite mer här förebilder och profiler liksom att se upp till kvinnor då. Att jag upplever just att det kanske finns då fler, som det är fler män som är duktiga eller som åker eller långlopp. Och i samhället liksom är stort att det är att män då ser upp till män i hög utsträckning och lyssnar på män i hög utsträckning än män som skulle se upp till kvinnor som antingen som ledare, då dels att det är liksom många manliga ledare inom idrotterna, men sen också då liksom elitutövare, och sen de också som kanske kommer och föreläser eller bara deras konton och liksom som influerare blir det att vi följer fler män då, att kvinnors liksom röst och utrymme inte ges samma liksom tyngd, och att som att man som man inte liksom inspireras eller liksom tar råd kanske av en liksom kvinnlig idrottsutövare, utan man följer, det finns, ja, men mycket liksom poddar eller liksom vinnare av olika liksom tävlingar eller liksom, för oftast är det kanske männen då, Vasaloppet eller som vinner. Och då att man kan känna igen sig mer som man i en annan man. Och att vi är vana helt enkelt i att lyssna och instrueras och få råd av då liksom manliga coacher och instruktörer. Och att det ligger något att man liksom inte vill bli, få liksom bli coachad eller instruerad av en kvinna. Jag vet inte, vad tänker ni kring det? Är det att sticka ut hakan?
Nej. Jättebra. Alltså, vi hade ju en sån här diskussion med Hilda Löv när vi pratade med henne för drygt ett år sedan. Då var det liksom väldigt tagen, men nu blir det fast en golvad alltså. Fy fasen vad bra nu.
Nej, jag kände att jag hade svårt att liksom formulera mig. Men jag hoppas att det gick fram. Och jag vill inte vara framstå som någon manshater. Det handlar verkligen inte om det. Utan jag bara tror att det är så viktigt att liksom synliggöra och ge utrymme för liksom, duktiga och kvinnliga röster. Och att de sitter på otroligt mycket klokskap som borde gå fram även till
absolut.
Män. Men det tycker jag vi har märkt lite nu i Ski Classics ändå. Vi har ju intervjuat Martin Kristoffersen som är tränare för Ekohus. Går ju skapligt bra för det laget ska man ju säga nu då. Och vi har ju Lina Korsgren. Jag tycker det börjar bli mer framstå. Alltså det är ju jättekul att det går åt det håll. Och vi har ju pratat en hel del i podden antar jag också. Men ja, bredvid också jag och Max om just det här med hur mycket det betyder med, ja men som Lina nu då för miljöfleten. Att ha de här, tränare och någon att se upp till som har gjort det här tidigare och verkligen varit där uppe. Och hur vi ska få ännu fler, det är väl en väldigt svår fråga, men det behövs ju. Och jag vet inte själv liksom hur man, jag satt här och tänkte på vilka ser vi upp till. Och det har ju varit killar överlag liksom tidigare, men det är väl kanske först nu det har funnits fler att se upp till på tränarsidan och så som har tagit den positionen i längdskidåkningen. Eller vad säger du Max? Nu börjar jag svamla lite känner jag.
Nej, men jag håller med. Vi har ju pratat mycket om just de två som du nämnde nu. Martin Kristoffersen som är tränare för Eksjöhus och som har väldigt många damer och herrar under sina vingar. Men plus att vi har även pratat om Emilie Fleten och Lina Korsgren. Och vi har ju faktiskt planerat ett avsnitt om just mental träning och innebörden av mental träning. Och där är ju Lina Korsgren en drömgäst. Kanske inte framförallt med tanke på att hon har sådana stora framgångar på åkarsidan. Utan att hon har ju faktiskt, lyssnar man på en intervju med Emilie Fleten så går det liksom inte en mening nästan. Utan att hon tar upp liksom innebörden av en så pass stark ledare. Så det är någonting som jag blev otroligt inspirerad av. Och ska jag gå till mig själv nu, det här kanske blir liksom att hänga ut mig själv, men jag har ju sett upp till många, ja men jag ser väldigt upp till väldigt många damer som är mentalt starka, alltså riktigt riktigt mentalt starka. Emilie, Lina Korsgren, det har vi pratat om, men kanske framförallt Linn Svahn tycker jag har så otroligt härligt mindset som man, alltså en vinnarskalle som är, vad ska man säga, väldigt, väldigt ödmjuk men ändå väldigt tydlig med att jag är här för att tävla och vinna.
Ja, det har verkligen kommit mer inom framförallt då traditionell åkning. Där är ju liksom tjejerna solklart de bästa. Där är ju tror jag att de flesta, både killar och tjejer, helst kollar på damerna och tycker att de är coolast.
Men en annan ganska stor fördel som jag tycker att nästan all skidåkning har, det är ju att både dam- och herridrott sänds ju samtidigt på tv. Och nu är det till och med så att det är varannan gång damer, varannan gång herrar som börjar, om man tar traditionell skidåkning då och även skidskytte. Så det är en otroligt bra förutsättning för att kunna liksom smeta ut de här stora klyftorna och kanske lyfta faktiskt damidrotten. Och det, jag är helt övertygad om att hade vi haft separata sändningstider för dam- och herrstart, alltså att det ligger typ halvdags åtskilda, så skulle det se helt annorlunda ut. Och jag tror faktiskt att herrarna skulle förlora på det ibland också. Jag vet inte, vad tänker ni?
Mm. Men det håller jag med om. Att jag tycker verkligen att skidor på så sätt är en väldigt jämställd sport. Att liksom, i och med att det är en individuell sport. Och jag tror att många håller med om att man kollar lika gärna på damerna som herrarna. Och då framförallt Lura kanske snarare hellre på damerna. Och sen tror jag att så här, ibland kanske också bara det som behövs. Att det kommer en, liksom, som Rida Korsken, en framstående kvinnlig ledare, är att det kanske sätter igång förhoppningsvis att flera blir inspirerade och kanske flera gamla elitåkare också vill bli ledare, att man ser det som en ny möjlighet. Så det är ju ett typexempel på en bra kvinnlig förebild.
Och vi har ju Britta Norgren, är ju som expertkommentator på många av liksom, Ski Classics-loppen Så det är också ett bra exempel på när de, ja, men de har lagt liksom efter sin karriär, bidrar med sin kunskap och expertis. Och liksom kommenterar på loppen och får höra deras röster och synvinklar och perspektiv. Och så sagt att det blir en lika naturlig röst eller liksom ett namn som det pratas om. Jag hoppas och tror att vi går i rätt utveckling där.
Och sen har vi också vår egen Karo, som dels, jag tror alla vi tre har blivit väldigt inspirerade av. Men även så hon liksom gästföreläst för hela klubben. Och det jag vet att liksom även många killar uttryckte att de var väldigt imponerade av henne. Så det kan också bara vara en grej att bara ta in liksom fler. Alltså hon är ju en väldigt stark och modig och inspirerande person. Men det finns ju garanterat många andra som också. Att liksom bjuda in kvinnliga föreläsare istället för manliga.
Ja, det handlar mycket om att också bara lyftas och få fler att synas. För det blir lätt i till exempel långlopp också då. Om det är gemensamma starter eller i alla fall starter med väldigt få minuters mellanrum mellan damer och herrar. Så är det oftast att herrarna kommer i mål först och sen mitt ibland alla herrar så kommer första damen. Och även om man uppmärksammar det så försvinner damerna lite i den stora massan. Inklusive på alla de här sidningsloppen inför Vasaloppet och även på Vasaloppet. Så att det handlar nog också mycket lite om det här ansvaret kring media eller kommentatorer. Att faktiskt lyfta fram det också. Så att de får sin plats. Men där hade ju du, Sara, en riktigt bra tanke som slog dig. Och ett väldigt bra förslag som du faktiskt också har skickat in till Vasaloppet. Kan inte du berätta om det?
Ja, till Vasaloppet. Jo, absolut. Och nu har ju Vasaloppet haft så här utvecklingsprojekt på organisationen och loppen mer jämställda. Men det här hade de faktiskt inte tänkt på, så det var kul att jag hittade en ny grej. Och det slog mig, den här är ju tiden inför Vasan, så går i alla fall i vår klubb, och jag kan tänka mig i landet i stort också. Många chattar går varma och väntar på de här sidningstabellerna. Så här, måndag, tisdag sitter Vasaloppet då och kollar på hur de ska fördela de som har tävlat från helgen, i vilka olika startled de ska hamna. Och så sitter man och uppdaterar den här pdf-en och ser vilket startled man kommer. Och det, hela sidningen grundar sig på den manliga vinnaren, eller vinnaren som ju i princip alltid är en man. Och sen utifrån vinnarens tid då så fördelas platserna i de olika startleden. Och då blir det här namnet och den tiden, den mannen som har vunnit, är det som alla liksom refererar till. Hur långt ifrån vinnaren, som var en herre då, är. Men, och även om sidningen fortsatt kommer vara utifrån herren, så är det en väldigt enkel åtgärd att också skriva in damvinnarens namn och tid i sidningstabellerna. Även om det inte påverkar sidningen, så blir det ändå det här som Katta var inne på, alltså uppmärksamheten och synligheten för damvinnaren. Fler som då uppfattar eller liksom lär känna det här namnet, och man får också som dam eller herre se sin tid relativt damvinnaren. För annars måste ju vi då som är damer gå in i liksom resultatlistorna och kolla på vad fick damvinnaren för tid och hur långt efter var jag henne. Så det sa Vasaloppet att de skulle ta med sig, och efter hela Vasaloppsveckan så skulle de sitta ner och prata om tjejsidning i stort. Och de hade lite andra idéer också. Så de skulle återkoppla. Så det ska bli spännande.
Det låter ju nästan som en no-brainer.
Ja, verkligen.
Det är bara att göra.
Ja, men verkligen. Det är svårt att hitta något motargument för det, tänker jag också. I alla fall att skriva in liksom namn och tid och sen liksom sidning annars då, hur det kan ändras är väl en större fråga. Men det här var så bara superenkel åtgärd att ingen har tänkt på det innan.
jag och Max, jag skriver jävla vad bra det här blir. Han bara lutar dig tillbaka, han skriver här i dokumentet. Jag bara, så det här var jättebra. Men vi har skrivit här före, och det här med damstart, egen damstart på lopp, och framförallt Vasaloppet som är lite känsligt för att det är den här jag är Eversbergare, och det är den här hymnen, och så ska man lyfta och så sticker alla samtidigt. Och men hur ser ni på det här med damstarten? Ni har varit inne på det. Vill man ha det alltid, eller hur För vi har ju kört lite skoter på de här loppen nu, och det är ofta en avvägning hur långa loppen är, om det är varvbanor och sånt. Hur ser ni på det?
Ja, vi har diskuterat väldigt mycket och vi har inte kommit fram till bra svar helt kanske. Men det är verkligen som du, så jag tycker att det har varit, vi tycker att det har varit väldigt bra i de här sidningsloppen, att de har gjort det på ett bra sätt. Att antingen att det har varit damstart, och där är liksom fördelar och nackdelar, för att som där på Crafts Ski Marathon, där startade vi i damstarten, och vilket var väldigt kul i sig, att spännande och liksom lätt att komma iväg. Men som sagt, nackdelen då att vi hamnade själva ganska direkt, i alla fall jag, och sen kom liksom killarna i fatt bakifrån och bara suttit förbi. Men å andra sidan så har vi också varit med till exempel Engelbergsloppet, som löste det på ett annat sätt, att man har lättare sidning för damer, vilket vi också uppskattar, att liksom kunna liksom, trots att man killarna gäller en sak och för tjejerna gäller en annan, och att man då på så sätt kan komma längre fram i leden. Så jag tycker inte att det behöver vara en damstart, men just det här att man i alla fall kan komma längre fram i leden har varit väldigt bra på sidningsloppen. Och sen angående Vasaloppet har vi väl egentligen inget bra svar. För att när vi diskuterade lite tidigare idag, så kom vi fram till att det är klart att det var jättenice att ha en damstart där man kan kanske starta 10 minuter innan. Men det svåra där är väl vart man drar gränsen. Vilka damer ska få starta i den här damstarten? Ska det vara liksom den 100 bästa, och nummer 101 ska då stå bak i led 4? Och då blir det liksom ingen rättvis tävling mellan damerna internt. Och andra alternativet då är att man skulle bara ha en egen sidning för damer. Att antingen att det bara liksom förskjuts lite, så det är lite lättare för tjejer. Alternativt att man faktiskt sidas efter bästa dam. Och jag tror att vi, jag vet inte. Det finns både fördelar och nackdelar med båda de här alternativen.
En sak som vi...
Och som Katta, som du nämnde. Du kan ju...
Nej, men precis. Så en sak som vi tog upp också är att till exempel statistiken, jag tror från förra året, är att det stod kanske, hur många kan det vara, 40-50 elitdamer i elitled. Och sen så är det kanske 5 damer i led 1, 10 damer i led 2, och sen är det några fler damer i led 3. Så att det är ju väldigt svårt som dam att sida sig till led 2 eller 1. Och är man så pass duktig att man kanske sida sig till led 1, så är man elit. Vilket gör att det också blir ganska, alla elitdamer får ju ett ganska stort försprång, för resten av damerna står i led 3. Samtidigt så är hela konceptet med sidning och Vasaloppet där det ändå är, man måste ändå säga att det är 15 000 personer som ska iväg samtidigt. De har gjort det för att det ska bli ett bra flöde. Man får inte heller glömma bort att det är ju faktiskt syftet med sidningen idag. Och samtidigt så har vi varit väldigt mycket fram och tillbaka i, kanske kan det vara så att vissa damer kan få en lättare sidning för att få en mer rättvis tävling. Men det är jättesvårt om man ska dra gränsen. Så att vi har verkligen ponerat för- och nackdelar med allting. Och just nu så har vi nog inte ett svar på den frågan. Men det är en väldigt intressant samtalsämne. Jag tror vi satt en halvtimme idag och bara pratade om det här. Vad är er syn på saken, om jag får fråga dig?
Ja, jag fick en ny, precis. Men det är ju svårt för oss, märker jag nu i efterhand när jag vill lyssna på er, att kanske sätta sig in fullt ut i damernas situation. För man tänker ju ofta på det här med flöde, men just det här med att det var så få i led 1, 2 och kanske några fler i led 3, då, det hade inte jag koll på. Det gör ju, som du säger, att det är svårt att komma underifrån och försöka liksom hänga på damerna längre fram och utvecklas på det sättet. Det var nytt. Det är mycket att tänka på, men så är det här med att man är ju faktiskt bredvid de som är lika snabb i verkligheten också. Det är en backe man ska upp, 15 000 pers.
En sak som vi pratade där också om, att jag tror att generellt är det väl så att man ska hårdra igen, att kvinnor eller tjejer generellt kanske håller längre, att man blir lite bättre på att disponera sina krafter. Att man faktiskt, med att de män kanske är supertaggade, också man hårdrar det klart, går ut hårt men sen inte orkar hela 9 milen. Att liksom många kvinnor kommer faktiskt ifatt många män på slutet eller andra halvan. Så om man tänker så, då måste ju alla kvinnor åka förbi alla män på slutet. Och på så sätt kan det också bli ja, lite orättvist.
Alltså det som vi har reagerat på, det var väl när Britta varit lite hindrad på upploppet där för ett antal år sedan. Och det var en herråka som blev diskad. Och det, alltså Vasaloppet är liksom kronjuvelen av alla skidlopp, känns det som. Och då vill man ju verkligen att det ska vara så pass rättvist som möjligt. Och att det ska vara, alla ska ha så lika förhållanden, eller ja, lika förhållanden men samma förutsättningar. Och det är väl det som har rört till det i mitt huvud, eller liksom fått mig att fundera på om man kanske borde ha en individuell start eller om man ska liksom lösa det på något annat sätt. Men jag tycker en annan del i den, eller en annan del i hela Vasaloppsproblematiken, det är ju att hamnar man bakom ett par bra killar som dam, så har man en otrolig fördel. Och är man en dam som inte skulle hamna bakom det gänget, så kan man, ja, behandla liksom i ett ingenmansland, och därigenom så går man miste om den här fördelen. Så det tycker jag är lite problematiskt. Så ska man se det liksom ur tävlingsperspektiv, så har jag ibland funderat så här, ja, men kanske man ska ha en helt egen start. Men det blir ju också, då tappar man ju hela grejen med loppet. Så att det är problematiskt, jag håller med. Och jag törs liksom varken säga bu eller bä, men det är väl bra att vi diskuterar om det.
Ni får bjuda in någon från Vasaloppet, ja. Sidningsansvarig, och höra hur de resonerar. Det hade varit jätteintressant.
Ja, så det är ju så här väldigt svårt att det är så sagt, som du säger. Det är ju den här stora matchstarten som är grejen. Och att liksom, ja, ska man, som du säger, göra en hel damstart, det blir lite annat lopp.
Sen en sak som vi också tog upp tidigare var ju det här att man per automatik, om man har så FIS-kod eller att man är Ski Classics-åkare, att man har Ski Classics-team, per automatik hamnar i elitled. Och nu handlar inte det här om jättemånga kvinnor, men det har ju hänt, eller hänt vid fler tillfällen, att vi i led då, om alla vi står i trean nu, hoppas ta tvåan på Tjejvasan, men att vi åker i fatt och liksom faktiskt går i mål där vi har gått om Ski Classics-åkare. Och då har inte de sidas på samma premisser som alla oss andra. Och då är det som att vissa, vi har ju liksom bekanta, eller vet ju folk som söker sig till team just för att få bra sidning. Liksom få fördel på så sätt. Så då har man inte heller riktigt lyckats med sidningen så. Och att man kan köpa sig en kod typ, eller ja, jag vet inte riktigt hur det funkar. Så man vill inte liksom att folk ska liksom utnyttja systemet, eller det ska bli korrupt på något sätt.
Ja, för då skulle vi sagt, då kan vi köpa oss till elitled istället för att då kanske få en mer, inte vet jag, mer, en lite lättare sidning, eller att man sidas efter dam och kanske då skulle hamna istället i led 1 eller 2.
Och det där är något också som vi pratade med i klubben också, att så här, vi, ja, men är Stockholmsbaserade, men också så att för att man vill kunna liksom stanna kvar i sin klubb och i sin stad och utvecklas med sina vänner och den klubben man tillhör. Och inte behöva söka sig till ett team för att de ska kunna ge de här förutsättningarna. Eller för att man då ska få de här fördelarna. Så då blir det liksom en flykt från vissa klubbar också. Som ju också är väldigt viktiga att ha med sig i det här såklart. Så inte alla drar till klubb eller team som de kanske liksom bara är liksom löst förankrade eller sammansatta till, men gör det mest bara för att tävla i tävlingsdräkt och liksom rida på licensen typ, medan man kanske hade behövt den förebilden, kvinnan i klubben liksom, eller har möjligheten att själv bygga upp team så. Men det kanske är en relation mellan Ski Classics organisationen och övriga långloppsarrangörer som man måste ha.
Det är så otroligt många frågor som jag skulle vilja ställa. Men vi ska försöka få ihop det här till ett timmes avsnitt också. Ni måste komma tillbaka, så är det bara.
Det gör vi gärna.
Jag tänker så här, innan vi släpper Vasaloppet helt och hållet, så är ju en tjejvasa som stundar här.
Mm.
Vad innebär tjejvasan för svensk damskidåkning, eller längdåkning i stort kanske vi ska säga?
Personligen tycker jag att alltså, jag åkte tjejvasan första gången förra året. Och jag blev verkligen chockad över att det var så många duktiga tjejer. Och jag tror att så här, som sagt, jag har åkt, dels har väl tränat mycket själv tidigare och framförallt innan klubben. Men även när man liksom bara tränar runt här i Stockholm så är det väldigt mycket män i spåret. Och det är sällan jag ser en tjej som jag kan säga, gud vad snabb hon var. Men helt plötsligt så var det bara massa starka och snabba tjejer. Och verkligen inte liksom van att bli ifrånåkt av andra tjejer på det sättet. Så jag tycker bara att det var så här, jag tycker att det var sjukt inspirerande att det bara var tjejer faktiskt och att alla var så starka.
Det är mäktigt.
Så jag tror att det innebär väldigt mycket, och framförallt att liksom, i och med att det då också är ett kortare lopp, ja men det kanske, ja men bara att det bara är kvinnor, kanske man liksom min färre buffliga män, så tror jag också att det är ett liksom ett lättare steg att ta om man vill börja med långlopp, att vara med i Tjejvasan.
Men det tror jag verkligen, att det är ett instegslopp för väldigt många tjejer, och det tror jag är det viktigaste vi har. För jag tror att det är väldigt många personer som, om man någon gång har åkt ett lopp och ser allt det här roliga runt omkring det och stämningen och många andra starka tjejer, så vill man nog gärna åka fler lopp. Så jag tror att det är ett väldigt viktigt första lopp, att få fler tjejer till andra lopp och flera, framförallt lopp i Vasaloppsveckan. Så jag tror att det är många som kanske börjar med Tjejvasan och sen går till kanske Halvvasan eller Öppet spår och Vasaloppet. Jätteviktigt lopp tror jag att det är. Och man ser ju det, att det blir bara fler och fler deltagare varje år. Det är ju rekordår varje år i Tjejvasan. Så att det betyder jättemycket för sporten.
Jag har tidigare varit lite tudelad, nästan lite anti mot just att ha så här Tjejvasan, Tjejmilen, ha liksom lopp bara för kvinnor. Men jag tycker också, håller helt med Kajsa och Katta, det här är på något sätt ett undantag, just för att det finns ju otroligt många andra lopp under Vasaloppsveckan att välja på, där männen också kan delta. Och att det blir en väldigt speciell och väldigt mäktig stämning när det bara är kvinnor på start. Det är verkligen sjukt mäktigt, och att det blir symboliskt viktigt att, ja men hela liksom tv-dagen, att man följer kvinnorna och att de får egen start, egen målgång, alla de där bitarna på något sätt blir liksom förlåtet från alla andra lopp där det inte ges samma utrymme. Så det ska bli jätteroligt. Och sen allt runt omkring också, att det blir ju möjlighet. I vårt fall ska vi åka upp med, ja, men vi är ju över 20 pers, eller tjejer då från klubben, som har planerat då för att bo tillsammans och kommer liksom träffas vid start och äta lunch efteråt och liksom hänga och sådär. Och kommer träffa Karro där uppe, så vi lägger även de här träffarna med henne på söndagen. Så det blir liksom en lång helg med både tävling och träning och eftersnack och sådär. Och då är det många liksom tjejer som antingen åker med sina killar, som i vårt fall kommer stå vid sidan av och langa. Shoutout till dem, så blir de jätteglada.
De har haft värsta pro-team-mötet här ikväll. om langningslogistiken. Så att de är jättetaggade. Och allt det supportet är jättekul.
Ja, och de tycker det är så roligt.
Man märker att det är många som hejar i sidan om.
Ja, men då åker liksom de är upp och så på sidan och liksom hejar fram och liksom ger oss bästa möjliga förutsättningar. Men också att många får kanske åka upp, ja, nej, lämna barnen och mannen hemma och bara det här blir deras liksom weekend uppe i Oxberg och Mora. Och så här, det blir lite lägre verksamhet igen. Liksom. Jag vet, förra året så var vi liksom så här på luftmadrasser och man håller på att tejpa de här gällen sent på kvällen och liksom ska ta den här bussen på morgonen och gå och köa och solen går upp och det är liksom, ja, det är magiskt.
Mm, väldigt härlig stämning är det.
Jag ser också väldigt mycket fram emot det här loppet på ett annat sätt, som vi har sagt innan, att kunna ha alltså fler tjejer i alla nivåer på ett och samma lopp. Då kommer man ju få hitta de här klungkörningarna som man kanske inte alltid gör på andra lopp. Och få uppleva det här med att det är många tjejer på ett och samma lopp. Så det tycker jag personligen också ska bli jättekul att få uppleva. Faktiskt.
Jag tänker, för ni var inne på det alla tre tror jag. Hur skiljer sig stämningen från ett annat lopp när det bara är tjejer? Sara, du sa att det var väldigt mäktigt, men går det att sätta ord på liksom, vad är det som gör den här magin?
Det är en hemlighet, det vill vi inte dela med oss av. Det får ni aldrig uppleva.
Men jag håller med Sara, det är verkligen en mäktig stämning. Och jag tror att bara att så här, det kanske kommer från att alla bara känner att så här, jag tror alla är så här, man känner den här gemenskapen bara. Och att alla är väl taggade och liksom taggade på utmaningen och att man gör det liksom tillsammans. Och också kanske med det här undantaget, att det liksom inte heller sagt Så vi alla vet att det är väldigt sällan man ser så många kvinnor i spåret på lopp. Och helt plötsligt så bara är alla där på samma gång. Så jag tror det är också den känslan som bara är så här, wow.
Sen ska man inte sticka under stol med att jag tycker väl att så här, tjejer generellt är lite bättre, om man vill kalla det, på att så här, peppa. Alltså det är liksom, vi brukar skoja om det ibland också, för vi har olika så här, messenger-trådar i klubben. Vi har liksom en för tjejer och så har bildats lite så här subgrupper. Någon elitgrupp och så. Och att det är så otroligt mycket liksom kärlek och pepp och liksom hejarop bland tjejer. Så det, och det syns ju och hörs också på Tjejvasan. Och det är liksom ja, men, schysst och snällt. Och det är liksom alla åldrar, det är förvisso på Vasaloppet också. Men det är liksom... att man ser varandra och hejar fram varandra på ett väldigt fint sätt. Och känner att det är liksom en timme eller en dag bara för oss.
Sen tror jag att det kommer finnas lite buffel också. Jag tror man inte ska så här helt bort ifrån att det där framme så kommer det vara lite buffel.
Ja, 100%, det är klart. Ja. Det ska det vara.
No mercy. Men jag tror också att det är lite samma eller motsvarande upplevelse att i vimlet av kanske alla herrar på andra lopp så är man aldrig riktigt nära kanske dameliten eller andra motionärer, utan de försvinner i vimlet. Och här någonstans så är man ju på första parkett och får vara lite närmare den delen som man kanske själv kan relatera till på ett lättare sätt. Medan det är kanske det som också många herrar upplever på de andra loppen eller på Vasaloppet, att man får se många duktiga herrar och eliten på nära hand och känna den stämningen. Och på samma sätt så smittar den stämningen av sig på oss när man får vara närmare andra damer.
Verkligen. Och att vi faktiskt får stå liksom precis bakom eliten. Att man så här, typ kan ta på dem och känna så här, ja, men vi startar samtidigt och är här och liksom när starten går. Och man ser dem liksom på uppvärmningen och så här, men det är ju våra förebilder och idoler. Och känna att... de på så sätt är ganska nära liksom.
Ja, men det har vi ju pratat om också, att det är en jätteviktig faktor i långloppen att man startar ju liksom som, eller ja, i mitt fall då, som supermotionär, alltså tillsammans med världseliten. Det är ju så jäkla coolt. Alltså det finns ju inte, en chans att man skulle ställa sig på en basketplan liksom, eller LeBron James, eller ja.
Mm.
Nej, det är sjukt coolt.
Det är väldigt häftigt.
Nej, det är sant. Det är ganska unikt faktiskt. Det är häftigt.
Mm, ja, verkligen. Ja. Men ja, vi har ju Tjejvasan ute i helgen, så det är Vasaloppet. Men hur ser det ut efter det? Får vi se er här uppe på Lofsdalen Epic?
Jag kommer.
Det är spikat. Vad kul. Mm. Jag vill jättegärna upp. Aldrig hört talas om Lofsdalen Epic innan. Jag är jättesugen. Har inte löst någon logistik eller plats eller sådär. Men det verkar vara ett jättekul lopp.
Det är extremt fina spår där uppe. Så jag är bara väldigt taggad på upplevelsen och hoppas att det är en solig dag. Och att man bara njuter under loppet.
Jag har åkt två år. Och ena året, ja, men då var det verkligen alltså, blå himmel och krisp. Och det var fantastiskt vackert. Andra året var det typ precis motsatsen. Och det blev inte så mycket av den här afterskin, utan man bara typ tog sin wrap eller vad det var och sen bara in i duschen, för man var så jäkla kall. Men sen väldigt trevlig bankett och underhållning och middag på hotellet efteråt. Så vi får se. Det är mycket möjligt att vi kommer upp. Det hade varit väldigt roligt.
Kul. Ska ni åka?
Vi är ju högst involverade. Jag är tävlingsled, eller ja, eller vad är jag? Jag vet inte, jag drar ju banan och vi jobbar ju i klubben, så vi har fullt upp. Vi kör ju tv-skotrarna som ska åka med och sända loppet också. Så
är det samma bansträckning?
Ja, där det är samma. Och du har ju åkt de två loppen vi har haft hittills. Det här är ju tredje året.
Ja. Ja, det är det. Ja, men då så.
Så det blir bara bättre nu, så vi satsar på lika bra väder som förra året, så kör vi, blir allt lite bättre i år bara. Det hade varit kanon.
Ja. Sen är jag lite taggad på att dra upp, det är ju väldigt sent, men Janteloppet i Norge, som vi ska klassiksavslutningen. Det verkar vara fett.
Det har vi pratat om också.
Lite party.
Ja.
Har ni? Ja. Då ses vi där.
Ja.
Det är bara till nu.
Då kan man typ ta med sig fika eller bara...
Ska vi åka lopp om vi åker upp, Max, eller ska vi vara där och ta lite intervjuer eller?
Nej. Men jag vill åka det korta. Alltså,
bara gå på
vad det är,
Jante Runt.
Ja.
Ja.
Men just, Ja, men vi säger att alltså, ja, säsongen är ju så komprimerad. Och Vasaloppet ligger förhållandevis liksom, tidigt sett till att det är så himla mycket fin skidåkning senare liksom, framåt våren. Så det var någonting jag sa till mig förra säsongen. För då tror jag Vasaloppet blev mitt sista lopp. Lite ofrivilligt. Men att jag vill gärna vill liksom senare lägga. Och det behöver inte nödvändigtvis vara tävling. Men i alla fall få åka mer skidor. Liksom ljusa långa dagar. Och kunna åka med mindre kläder. Och ja, men ganska planlöst. Och så. Ge sig det, tid för det också.
Skaråkning.
Precis.
Alltså påsken i fjällen är det bästa vi har i Sverige.
Mm. Jag satt faktiskt precis på och pratade med några journalister från Utemagasinet för den här podden. Och vi satt och diskuterade här varför det är så här. Och den här hetsen att dra igång i oktober, november. När det är mörkt, det är kallt och det är ofta det kan regna. Och sen när Vasaloppet är slut och lägger alla skidorna på hyllan fram med rullskidorna i södra Sverige. Och så sitter vi ensamma här uppe i fjällen och har blå himmel, skare på morgonen. Och ja, vi klagar ju inte. Vi gräver en solgrop och sover halva dagen. Så det...
Ja, det är lite nackdelen med att Vasaloppet är stort fokus.
Men välkommen upp till Loppsdalen. Vi löser det här.
Ja, men jag kommer garanterat upp och så tar jag med Sara och Katta också. Så kör vi lite träningshelg i vår i Loppsdalen.
Ska vi gå över på lite sista frågorna, Max?
Ja, men det tycker jag. Du är ju så duktig på dem.
Ja, vi har ju tre frågor vi alltid ställer. Och nu får ni bara hugga på de här. Jag tänker vi inte ställa en var, utan ni får... ni får säga vad ni... Vi bara ser vad det blir. En av våra tre sista frågor är vad äter ni helst efter en tävling eller ett riktigt hårt träningspass?
Pizza.
Pasta.
Pizza. Tävling i alla fall. Efter tävling blir pizza.
Pizza, ja. Pizza, pasta.
Vi trivdes i Italien under Marsa Micca, kan vi säga.
Nice. sen undrar vi vill gärna ha tips på tre saker man ska ha med sig i vätskebälte eller i slangbälte.
Resorb.
Sportdryck. Hjälps.
En liten extra godisbit eller en bar. Ifall man tappar det helt så har man något att leva för.
Alltså jag hör ju folk som häller ner liksom cola och så monster och sånt i slangbälte, men jag har aldrig... Piggelin kör vi på somrarna när vi kör rullskid, långa hårda rullskidpass. Alltså isglass i vätskeblåsan som liksom smälter och blir...
Ja, det är nice.
Det där var nytt och väldigt, väldigt bra.
Nu tänker jag Alexander direkt på vaniljvodka också, men det är inte det du ska tänka på nu.
Ja, jag är inte elit längre, eller jag satsar inte längre så... Sen är det någon som är ute och vinglar på rullskidorna. Så,
då kan det vara jag eller Alex på Piggelin.
Livsfarligt.
Ja, oh, nice. Och så har vi sista frågan. Vem tycker ni vi ska intervjua i podden?
Har ni haft Karolina Hedenström?
Nej, det har vi inte.
Då säger vi henne.
Hon är ju vår stora idol.
Det hade varit spännande med Lina Korsgren också, men henne kanske ni redan har intervjuat.
Ja.
Nej, det är också på att göra listan.
Men jag tänker faktiskt på en som inte är kvinna och heller inte långloppsåkare. Men det är Ragnar Bragvin från Holmenkollen träningslabb. Han har vi kört en hel del med också. Vi har dels varit på träningsläger i Holmenkollen och han har kommit till Stockholm och Orsa Grönklitt vid ett par tillfällen. Och coachat klubben. Och han är grymt duktig på teknik. Och otroligt pedagogisk och väldigt, väldigt härlig och trevlig kille.
Det är Lindsömskars kille, va?
Exakt. Och han driver då Holmenkollen träningslabb med Marit Björgen och tidigare har väl Sundby. Ja, de är några som har varit, eller är involverade där. Och har ju väldigt duktiga åkare i sitt stall.
Kul, det var jättebra tips.
Mm. Då kan du ta med Lin samtidigt också.
Alexander, är det dags att tacka för oss? Eller tacka för att vi har blivit gästade av Staka på?
Ja, det känns nästan tack för att vi fick vara med. Det var så jäkla bra det här.
Ja, det håller med.
Nej, har vi tagit över en podd nu? Det var inte meningen.
Ja, men på ett jättebra sätt. Och det blir på återseende podden. För vi har massa frågor kvar vi vill ställa. Och det får vi ju ta vid ett annat tillfälle för ha det här timmesavsnittet vi har varje vecka. Men ja, stort tack, det här har varit jättekul.
Jättekul att ni ville ha med oss och att ni lyfter ämnet. Så tack för inbjudan.
Jättekul att få vara med.
Tusen tack.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.